Från Di Digital.
Det här är
Digitalpodden.
Voi krigar vidare på elskotermarknaden.
Värderingen slår alla rekord.
Klarna storsatsar i USA.
Hundratals miljoner kronor har gått upp i rök.
Vår lista med techmiljardären, den blir allt längre och längre.
Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
Halvledarbolaget Arm ska noteras i USA. Jo, det är långt bort. Men effekten av den här börsintroduktionen kan komma att kännas ända hit.
Mm, och laddboxbolaget Chargeamps har hittat en väg ur sin kris. Och räddningen, det blev ett statligt finansierat kinesiskt bolag.
Välkommen till Digitalpodden som är Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Jag heter Henrik Ek. Med mig här i studion har jag Johannes Karlsson och vi är reportrar på DI Digital.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Men först i dagens avsnitt ska vi prata om Exeger, solcellsbolaget som lagt merparten av sin existens, 12 år, på forskning och utveckling av sin solcell och som bara typ 2 år tillbaka faktiskt säljer den här produkten då, Powerfoil som den heter.
Mm. Ja, men det här är ett bolag som har varit ganska omskrivet länge i tekniksektorn. Som du var inne på, vdn Giovanni Filli, han startade ju bolaget redan 2009 och jag vet att han liksom har försökt hitta rätt med den här tekniken. De har väl liksom svängt om verksamheten några gånger. Men nu handlar det då om Powerfoil som du nämnde och det är ju liksom, vad ska man säga, en bärbar solcell som då kan ladda olika teknikprodukter både inomhus och utomhus, om jag förstått det rätt, eller hur?
Ja, men så är det ju. Den är ju, den första produkten som släpptes var ett par hörlurar där det satt en solcell då uppe på. Den testade vi och det funkade ju. Det är ju, du behöver ju i princip aldrig ladda den om du använder dem utomhus. Så det där är ju, har ju varit en tydlig marknad ändå, men ganska smal. Hörlurar är ju inte liksom, ja, inte det största som finns. Så det där har ju då växt sen. De försöker kommersialisera det här då på i lite större skala. Förra hösten, i september, ganska precis ett år sedan faktiskt, så pratade jag med Giovanni Filli. Och då pratade han om ganska stora avtal med miljarder och omsättning och årligen och hit och dit. Det visade sig ju sen, det var liksom, det är ju lätt att tänka på liksom så här sexiga produkter, hörlurar, liksom iPads, telefoner, vad man liksom nu vill att ska kunna ladda med solenergi. Men det är inte riktigt möjligt idag. Så starka är de liksom inte att telefoner och iPads kan ladda. Så det här är ju mer då, om ni var ett bolag som de hade slutat avtal med till exempel, det är ju då världens största fjärrkontrollstillverkare. Och då snackar jag fjärrkontroll. Säg att du har en digital box hemma eller någonting sånt där. Då är den fjärrkontrollen förmodligen gjord av Omni. Även om det står liksom Tele2 eller Telia på den. Exakt.
Typ.
Ja. Så de där då kommer av allt att döma vara gjorda i den här Powerfoil-plasten då, som är då en solcell. Ett annat avtal som de hade slutet var med ett bolag som heter SES Imagotag, franskt. Det ska säkert uttalas på ett helt annat sätt. Men de tillverkar butiksinredning. Bland annat då de här skyltarna som sitter på hyllkanten som är digitala nu för tiden på många ställen. Pricer är ju en svensk konkurrent till det. De är också en ny kund då till Exeger. Så man kan tänka då att det är naturligtvis bra för det bolaget. De här små skyltarna, de suger säkert inte supermycket energi. Men någon gång måste de byta batteri. Fast inte längre då, om de använder det. Så det är liksom där ute de vill vara. De försöker väl hitta nya nischer inom då IoT, Internet of Things och uppkopplade saker. Ja.
Just det. Ja, men precis. Och jag vet ju att han, redan när du pratade med honom så flaggade han ju för att de här kontrakten då som vi pratade om här, att de kanske inte skulle börja effekta intäkterna än.
Nej, i år, slutet av det här året, men framförallt nästa år, 2024 var väl hans liksom prognos för när det skulle börja hända saker.
Ja, men exakt. Och det är anledningen till att jag skrivit om Exeger nu är då deras årsredovisning för 2022. Det är ju då förra året. Och mycket riktigt så var ju omsättningen väldigt blygsam då. 6,6 miljoner kronor. Mm. Det är väl ungefär som den lokala pizzerian, höll jag på att säga. Eller två lokala pizzerier kanske. Och samtidigt då så har det ju kostat på att bedriva den här liksom utvecklingen av tekniken som vi pratade om. Och dessutom att få igång en produktion. Man måste ju vara redo att kunna producera då när man får de här stora kontrakten. Så kanske inte så överraskande så blev ju förlusten på sista raden i fjol 300 miljoner kronor. En liten ökning från 289 miljoner kronor 2021. Så om man ska summera de två åren så har man gått back ungefär 600 miljoner kronor på två år. Men nu har man då i alla fall enligt egen utsago börjat rulla ut de första då, liksom solcellerna från den andra fabriken man har byggt. Den ligger i Kista, den första låg vid KTH i de lite mer centrala delarna av Stockholm. Jag fick veta det här eftersom jag såg en inspelning då från bolagets årsstämma som skedde i juni, och då berättade han om det här då, att en milstolpe för dem att de hade fått igång produktionen, och det möttes med applåder från aktieägarna.
Ja, det är klart. Ja. Ja, de har pratat mycket om den där andra fabriken. För att få de här stora kontrakten så måste man ha redundans liksom, ifall en fabrik skulle brinna ner, så du vet hur det är. Men det är ju, Exeger har ju liksom inte sitt eget öde riktigt i egna händer, som du konstaterade då. De har ju tagit in pengar i omgångar. I slutet av 2022 tog de in 400 miljoner i externt kapital, och sen har de tagit in ytterligare en runda, lite inkognito va, på drygt 100 miljoner till va, knappt 200 eller vad?
Ja, exakt. Nej, men jag kunde inte se att det var särskilt omskrivet, men det var 180 miljoner kronor till då man tog in i februari, bara några månader senare, och då klev ett finansbolag som heter Generali in, ett av Italiens största försäkringsbolag, blev ny ägare och tog dessutom en styrelseplats. Och värderingen då i båda de här transaktionerna, dels den runt nyår och den i februari, var ungefär 6 miljarder kronor då. Men sen därefter, det var då det började skaka lite kring Exeger kan man väl säga.
Mm, vi har ju pratat om det här i podden va, tidigare, om SBB-grundaren Ilja Battelian, som ju var storägare, är på något vis, han äger väl fortfarande en hel del, men han hade ju en prekär personlig situation när SBB började liksom rasa på börsen, och han var så tätt kopplad till det så han var tvungen att sälja andra innehav för att ha råd att betala räntor och sådär. Så att ja, han fimpade en hel del av Exeger, och vet vi hur mycket eller?
Ja, men precis. Alltså, det var ju faktiskt så att Exeger var ett av liksom ja, men de största innehaven i Ilja Battelians portfölj, utöver till exempel då SBB som ju var den avsevärt största såklart. Så det var väl som sagt ingen överraskning att han skulle liksom blicka mot just Exeger för att sälja. Och ja, nu var det visat sig i alla fall då, åtminstone enligt styrelseprotokoll och enligt ägardatatjänsten Holding, så landade det i att han sålde ungefär hälften av sitt innehav i bolaget. Så han ägde 4% innan och nu äger han ungefär 2%. Och det mest intressanta kring det var väl att han liksom sålde aktierna till ett reapris då jämfört med de här två emissionerna som vi pratade om tidigare i år. Antagligen så visste ju köpsidan om då att han var i skriande behov av kapital och pressade ner priset. Så nu blev det då 50 kronor per aktie istället för 110 kronor som gällde tidigare. Så han drog in ungefär 60 miljoner kronor. Men vilket han säkert var hyfsat nöjd över, gissar jag, i det läge han var i. Men det påverkar även andra aktieägare såklart negativt. Eftersom värderingen på hela Exeger sjunker ju också liksom i gråhandeln. Så då, det gick ju från 6 till 2,7 miljarder kronor på bara några månader kan man ju säga.
Ja, det är aldrig kul naturligtvis. Särskilt inte för de som klev in då i den där rundan innan och liksom till en dubbelt så hög värdering. Det är ju trist.
Ja, nej men exakt. Och under årsstämman då som jag fick ta del av en inspelning från, så adresserade vdn då Giovanni Filli allt det här. Alltså vi på DE försökte nå honom i våras just kring Ilja Battelian, men då svarade han inte. Så det var lite intressant att få höra honom resonera kring det här. Och han bekräftade ju då mycket riktigt att liksom många aktieägare hade hört av sig till honom där under våren och ja, helt enkelt var oroliga över aktiepriset. Liksom, det är ju såklart en rimlig fråga att ställa om man kanske inte har superkoll. Är ju, går det bra eller dåligt för Exeger givet att priset i gråhandeln har sjunkit så mycket? Men ja, Giovanni Filli hade väl inget jättelångt resonemang kring det, men han konstaterade väl liksom rätt och slätt att han eller bolaget inte kan göra så mycket åt att liksom en eller flera större delägare väljer att sälja till vilket pris som helst då, som han beskrev det.
Nej, det är ju också en tid där ingen kommer lägga överdrivet mycket pengar om det går att få saker till reapris. Alltså, och om någon dumpar enorma mängder aktier, vilket då eventuellt har hänt här, ja, det säger ju sig självt att värderingen kommer ner. Och han har ju en poäng där då, naturligtvis i det. Vet du vem som har köpt Ilja Batljans aktier också? Det är ju en nyckelfråga ändå.
Ja, vi har väl en aning i alla fall. Och min gissning är väl då att Nordnet Pension, som ju faktiskt är andra största ägare nu, skogsmiljardären Svante Dahl och finansmannen Erik Mitteregger med flera, köpte delar av aktierna för att de har ökat sitt innehav parallellt liksom. Mm. Även Giovanni Filli själv, vdn, verkar ha köpt på sig lite aktier. Men sen fanns det några andra storägare i bolaget som är värda att nämna, till exempel Stena, AMF och Fortum. De liksom tycks i alla fall ha valt att avvakta och verkar inte ha fiskat upp några av de här aktierna.
Var de med i rundan tidigare? Eller? De...
Ja, men några av de aktörerna var med.
Ja. Okay. Ja, det finns ju en lång ägarlista ändå i Exeger, både liksom små och stora institutioner och sådär, privatsparare. Och alla de här har naturligtvis lite olika horisont på hur länge de vill vara i bolaget och hur mycket de tror på det och sådär. Det finns säkert fler som känner att de behöver sälja saker också i såna här tider. Ja, det är lurigt för alla.
Ja, men exakt. Och som Giovanni Filli sa då på årsstämman, så det har väl kanske gnisslat en del i ägarleden. Det finns nog de som du säger som hoppades att Exeger skulle ta klivet in på börsen betydligt tidigare så att aktien blir ännu mer likvid. Och det har ju varit en tydlig börskandidat rätt länge. Men ja, under det senaste året här i alla fall så har vi marknaden knappast varit jättevälkomnande för nynoteringar generellt och speciellt då inte för förlustdrivande tillväxtbolag. Ja, vi ska prata lite mer om det senare i podden, men det var ändå lite intressant. Giovanni Filli, han kommunicerade ändå vid den här årsstämman att Exeger ändå med full kraft har fortsatt att förbereda sig för en notering, att de till exempel redan har övergått till det här redovisningssystemet IFRS, som ju är viktigt, som alla börsbolag ska följa, vilket annars kan vara ett ganska stort arbete att liksom byta till. Men någon timing för en notering ska ske, det gav han inte, mer än att de vill vara redo liksom.
De behöver ju antingen vänta in i en gynnsam marknad eller att de här miljardkontrakten materialiseras. Att komma med 6,6 miljoner i omsättning, det kommer inte bli en kul börsresa, tror jag. Men vi får väl se. Det händer mycket i det här bolaget och vi kommer fortsätta göra så, är vi helt övertygade om. Apropå då det här med gynnsamma marknader och att börsnoteras. Visste du förresten att det finns tre faser eller cykler kring börsnoteringar?
Nej, eller det har jag nog inte reflekterat så mycket kring.
Det finns då en het fas och då är det starka bolag som noteras och de blir framgångsrika. De är inte överdrivet många, men de är fina, fina noteringar. Och det följs ofta av en tung fas. Då vill många in, de vill följa, hänga på de här drakarna som precis har lyckats, och då ska alla in, då blir det väldigt många. Effekten av det är att inte alla lyckas, och när det blir liksom varannan noteringsframgångar, då faller intresset för noteringar och då går man in i en tunn cykel. Det är färre bolag vill noteras överhuvudtaget, och där är vi idag.
Okej, och har du suttit och snickrat ihop det här själv på kammaren, eller vem är det som...
Nej, det är inte min. Det är Erik Springkorn som drog det här för mig igår. Han är alltså grundare av TIN-fonden, ni vet den här techfonden, och tidigare framgångsrik med Swedbank Robers techfond. Jag pratade lite med honom om det här med anledning av noteringen då i USA av ARM. ARM är ju ett halvledarbolag på så sätt att de designar chip och processorer. De gör inga egna, men de licensierar ut. De är ju liksom blueprinten bakom liksom Nvidia och de här stora processortillverkarnas framgångar. Och de ska alltså tillbaka till börsen. SoftBank köpte ut dem för några år sedan, men nu ska de tillbaka, och det här spås då bli, för det första är den första noteringen på väldigt länge av den här liksom kalibern, och den är stor. Vi snackar då att de ska ta in omkring mellan 8-10 miljarder dollar. Och värderingen slutar att landa på kring 65 miljarder dollar. Så det är ju rejält. Mm. Liksom. Och vi har redan rapporterat om det. Liksom, uppgifter är ju att de stora investmentbankerna är superintresserade av det här. De är verkligen redo att hugga Morgan Stanley och så vidare. Men det vilar ändå ett uns av osäkerhet över allt det här.
Mm. Är det för att alla ändå är lite ringrostiga kring stora noteringar och inte riktigt vet hur det ska gå, eller vad består osäkerheten av?
Ja, det är ju då ett par grejer. alla vill ju att det här ska bli framgångsrikt på något vis. Liksom. För det har ju inte varit en notering på väldigt länge och det vore kul om det lyckades. Men hur kursen rör sig efter noteringen, det får ju ganska stora effekter, tror då många experter. Om marknaden inte är redo att liksom köpa in sig i en ny sån här stor aktör, man kanske liksom hoppar på noteringen och sen dumpar direkt av någon anledning. Säg att kursen går ner den närmaste tiden efter noteringen. Då tror ju många att det inte blir så många fler noteringar alls den närmaste tiden. Det är ju liksom den effekten det skulle få om det misslyckades. Så det är en superviktig temperaturmätare för liksom techbranschen som sådan. Och det har ju gått bra för tech liksom på börsen som sektor betraktat. Mycket bättre än andra sektorer liksom, under sensommaren. Så förhoppningen är väl att det ska gå bra.
Mm. Så det lite som står på spel här då är väl kanske hur andra bolag som funderat på en notering ska göra med sina planer. Liksom. Ska man liksom fortsätta lägga det på is eller liksom skrota det helt om det går dåligt? Men kanske då köra på om det här går bra.
Ja, det här. Thomas Bäckevold på Carnegie som jag pratade med också om det här. Han tror då att om det går dåligt, ja, då får det en effekt för alla. Då kommer ingen vilja noteras igen på ett bra tag. Då förlängs liksom den här tunna cykeln som vi är i. Om det går bra, däremot, det är inte självklart att det betyder att fler kommer hoppa på heller. För att hur många kan jämföra sig med ARM? Liksom? Det är ett jättebolag. Att det går bra för dem är inte samma sak som att det skulle gå bra för typ Marshall som var här hemma, för detta Sound Industry som har varit på, liksom, på väg till börsen ett tag. Men nu i en amerikansk kontext, om det går bra så finns det förmodligen en hel del finansiellt starka, stora bolag. Instacart har nämnts som ett exempel, de här matleveranstjänsten. Och så halvsvenska Databricks faktiskt också nämns liksom i samma andetag.
Mm. Ja, Databricks är intressant. De har ju pratat om en notering ganska länge och jag har intervjuat deras svenska medgrundare och vd faktiskt, Ali Godsi, vid några tillfällen. Mm. Och det var ju så här i efterhand är det ju lite bizarrt, men på toppen då hösten 2021 då tog de in pengar till en värdering på 327 miljarder kronor samtidigt som deras intäkter då ungefär var 5 miljarder kronor samtidigt. Oj. Så att det var ju en ganska hisnande multipel och värderingen har ju såklart sedan dess fallit. Jag tror ett år senare, det vill säga förra hösten, så var den ner med ungefär 25% och den kanske har sjunkit ytterligare. Men Databricks är ju ett jätteintressant bolag som det pratar mycket om i USA, vad jag förstår. Så att det är ju absolut en börskandidat framåt.
Exakt. Och de då kanske skulle kunna se på ARM med någon form av tillförsikt om det blev en framgångsrik notering. Så frågan är ju då också lite grann, hur ska svenska bolag tänka då? Kommer det ha effekt här? Erik Springkorn, han är ändå sådär, följer det med spänning. Tror att det kanske kan vara någonting som tänder gnistan igen efter den här bottenfrusna noteringsklimatet som det har varit. Joakim Dahl, en annan person som jag pratat med, han är ju på GP Bullhound. Han pratar om Klarna som ett bolag som eventuellt följer det här. De är ju av storleken åtminstone att de förmodligen vill noteras i USA. Och för att noteras i USA vill man ändå lite mer beroende av hur internationella investerare och deras aptit på börsnoteringar är. Så det är väl men sen är ju frågan då Marshall, Trustly, Epidemic Sound, så här, hur kommer de att se på en framgångsrik notering så kanske inte supermycket, men eventuellt lite. Alltså, ja. Då kommer följa det.
Ja, nej men precis. De tre sista du nämnde där kanske fortfarande är lite för små. Jag tänker Klarna är ändå lite större. Och på samma spår där så finns ju förstås även Northvolt här i
just
Sverige.
Just det.
Och det är ju liksom, kanske inga jämförelser i övrigt, men jag tänker att det är lite mer i stil med ARM då, att det är liksom ett lite större industriellt bolag, även om de har en hög liksom, grad av teknik i verksamheten. Och Northvolt ska väl, enligt vad jag förstår, det är väl antagligen en notering 2024 eller 2025 som står på agendan. Sen får vi se om den sker i Sverige eller i USA eller någon annan börs i Europa. Det beror nog kanske lite på vad de tror passar bäst. Men ja, och sen finns det ju såna här liksom, ja men så här medelstora svenska teknikbolag som har haft en ganska hög miljardvärdering. Jag tänker på Enri, Doktor.se, Apotea, Polarium. Sådana bolag kommer väl antagligen liksom blicka mot en notering när marknaden väl stabiliserar sig, så det blir intressant att följa. Och sen tänkte jag på att vi får ju ändå en försmak här i Sverige på hur liksom öppet noteringsfönstret är ganska snart faktiskt. Det är ju nu i slutet på september när it-säkerhetsbolaget Yubico ska fusioneras med SPAC-bolaget ACQ Bure. Vi har skrivit ganska mycket om den här affären på D-Digital, så har man missat den så kan man gå in i arkivet. Men i korthet, det är ju heller ingen regelrätt notering, men det ska ändå bli intressant att se vad som händer med Yubicos värdering. Jag tror att den ligger på 8,3 miljarder kronor nu. Vad som händer med den liksom den första handelsdagen eller perioden efter fusionen när den väl har skett. Det blir också någon form av temperaturmätare, skulle jag tro, på liksom den lokala intresset för tech.
Verkligen. Det har du verkligen rätt i. Och klimatet är redan lite mer ljummet, säger Thomas Bäckevold också när jag pratade med honom. Att Carnegie, de hjälper ju till med noteringar. Det är ju en av deras verksamheter, att de tar bolag till börsen. Han säger att de har ju drygt 5 bolag som de är ute och träffar investerare med just nu. Inte nödvändigtvis techbolag, men bolag som vill noteras liksom den här sidan årsskiftet. Och de har liksom bra möten. De blir välkomnade till liksom investerare. För ett år sedan var det liksom ryggmärgs nej, som han beskrev det.
Man får vända i dörren.
Liksom. Ja. Om du liksom kommer igenom porten på gatan. Det var noll då. Så han menar att det redan har hänt någonting på marknaden. Han trycker dock också på det här, lite som du säger också, då, att Marshall, Trustly, Epidemic Sound och de här, de är väl i förhållande till de amerikanska bolag på amerikanska börser small cap och micro cap. Och därmed inte alltså alls nästan jämförbara med ARM. Så att,
Ja, men det är intressant att följa, för det är ju alltså, det är ju många teknikföretag som har tvingats ställa om lite sin verksamhet också. Alltså, det har vi pratat om hur många gånger som helst, men det är ju lönsamhet som är på agendan. Vissa kanske redan är där, eller vissa är på väg dit. Och jag tänker att det är ju sånt som i normala tider hade liksom setts positivt på vid en notering.
Gud ja, visst. Och det är väl alla överens om också, att den här tunna perioden, vi ska kalla den nu då, för att inte kalla den bottenfrusen, det är ju inte ett normaltillstånd. Det kommer ju naturligtvis att bli varmare igen, och noteringar kommer att göras. Frågan är väl typ, är det nu det händer i och med det här? Eller är det senare i år? Eller är det nästa år? Eller när är det? Ja, men man kan ju också å andra sidan hoppas att vi inte går in i en tung fas för snabbt. Du vet, 2019-2020 när allt bara skulle ut på börsen med massiva nederlag som följd. Så där vill vi väl inte tillbaka heller.
Nej, jag tänker att lagom ändå är bäst. Vi är ju ändå i Sverige då, så att, då får man väl säga så.
Exakt. Ja.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Svenska Charge Amps grundades 2012, och de levererar då olika typer av laddningslösningar för elbilar. Ganska coola så här boxar, det var väl lite deras grej också. Det skulle se coolt ut på husväggen där den hängde. Laddstationer, kablar, mjukvara också, men det är till slut konsument, även till företag. Jag tror vi har det faktiskt i vår föreningsgarage. Jag har inte elbil själv, men de andra som har, tror jag, har Charge Amps laddare. Har de varit störst på den här marknaden av de svenska, kanske till och med?
Ja, eller de har väl i alla fall varit en av de svenska aktörer som har synts mest, tror jag. Och jag menar, det här bolaget har ju ridit på den här allmänna elektrifieringstrenden som har pågått ganska länge. Och redan i början av 2022 så var det snack om att bolaget skulle till börsen. Men sen då, som ju alla är bekanta med, så skakades ju liksom, ja, dels världen i stort, men också kapitalmarknaderna om av Rysslands invasion av Ukraina. De planerna fick liksom läggas på is, och samtidigt då så fick den tidigare vdn Anders Bergtoft lämna, och han ersattes då av Olle Tolander. Så bolaget skakades ju om lite där i fjol, får man ju säga.
Mm. Och det har väl ändå märkts också. Det har väl varit lite tyngre tycker jag vi har rapporterat om.
Ja, exakt. Och som sagt, om man tittar då på 2022 så var det väl under andra halvan av förra året som det började gå ut för på riktigt. Jämförelsevis då, så Chartchamps första halvåret 2022 så ökar de intäkterna med 47%. Men då, för helåret så landade det till slut på 28% då till 325 miljoner kronor i omsättning. Och det här hade ju flera skäl, men man kan väl summera det som att elbilsmarknaden generellt stagnerade under det tredje och fjärde kvartalet i fjol. Och det berodde ju dels på att de höga elpriserna såklart gjorde kanske att många drog sig från att köpa en elbil. Mm. Men kanske framförallt att klimatbonusen för elbilar togs bort då av regeringen i november. Och sen på det såklart så finns ju den här allmänna oron för konjunkturen och ökade räntekostnader för hushållen och sådär.
Det finns ju också ett par andra ganska högprofilerade laddboxbolag. Några av dem är på börsen till och med, så att... De är inte själva där ute heller. Man måste verkligen sticka ut om man ska lyckas med det här. Men ja, trög marknad för elbilar har det ju verkligen varit. Och det har fortsatt under 2023 också. Branschorganisationen Mobility Sweden sänkte ju nyligen sin prognos för årets elbilsförsäljning med 13 000 bilar. Det är ju ganska mycket eftersom den totala nu skrivs till 93 000 nyregistrerade elbilar.
Ja, exakt. Och liksom allt det här vi pratar om har ju såklart påverkat bolaget då negativt. Och man kunde ju inte kompensera för den här liksom minskade tillväxten i fjol med sänkta kostnader heller. Så det innebar ju då att förlusten också på sista raden, den ökade faktiskt med 3 gånger till 91 miljoner kronor. Och när ett bolag gör en så stor förlust så brukar man ju ofta behöva ta in pengar för att finansiera dem. Och så blev också fallet här i våras som vi på det rapporterade om. Totalt tog man in 100 miljoner kronor från sina ägare. Men då var man ju så illa tvungen att kapa värderingen på bolaget rejält. Från 1,5 miljard kronor i bolagsvärdering i mars 2022 till 353 miljoner kronor här tidigare i våras.
Oj. Ja, det är ingen kul. Det är ju en riktigt hård smäll. Vilka är det som blev lidande av det då?
Ja, men alltså de som har varit med och finansierat det här är framförallt OK Ekonomisk Förening. Det är väl de som äger de OK Q8-mackarna i Sverige. Samt då Skellefteå Kraft. De två har ägt ungefär 30% var av bolaget. Och sen har vi då på det, de har väl inte gått in med så mycket kapital visserligen, men vi har grundarna Fredrik Jonsson och Boel Ryden och Svartling. Och sen även då Swedbank Robur och Johan Kviberg har funnits med i vassen. Mm. Men det har ju ändå varit ganska tydligt att kanske liksom ägarkretsens tålamod har börjat tryta lite. För när jag pratade med vdn då, Olle Tolander, tidigare i våras, då bekräftade han liksom att bolaget var liksom i skrivande behov att undersöka olika möjligheter att hitta en kanske mer långsiktig finansiering. Och då var ju en börsnotering alltjämt på agendan. Men förutsättningarna för att den skulle bli lyckosam hade varit ganska dåliga, tänker jag.
Mm, så verkligen.
Det blev ju inte så.
Nej. Okej, men nu vet vi ju då i alla fall hur Chartchamp löste det här. De, istället för en börsnotering så säljer de ju helt enkelt då hela bolaget. Och köparen är, som vi rapporterade under tisdags eftermiddagen, då NAS Technology. Det är 2 A, det är därför jag drar lite på det. Aldrig talas om. Men du vet vad det är.
Ja, eller jag visste inte heller vad det var. Men jag gjorde lite efterforskningar. Men det är alltså ett kinesiskt bolag. Man kanske ska säga att de visserligen har så kallade depåbevis då som är noterade hos Nasdaq i USA. Men jag lyckades gräva fram i någon lång så årsredovisning att 75% av kapitalet, över 90% av rösterna i det här NAS då ägs av ett annat kinesiskt bolag som heter Newlink. Och Newlink då verkar vara någon sån här liksom konglomerat som investerar i olika typer av tekniklösningar. Men de har i alla fall under de senaste åren tagit in flera 100 miljarder dollar, enligt vad de själva säger då. Från, ja, jag tänker inte rabbla upp allihopa, men jag kan sammanfatta det som liksom kinesiska finansinstitut och såna här stora infrastrukturfonder som finansieras av den kinesiska staten. Så ja, det är ju finansiären bakom det här.
Det är statliga pengar som har köpt Chartchamps. Ja. Okej, det är ju intressant, får man väl säga. Vad gör då NAS liksom som bolag betraktat?
Ja, men det är väl lite samma sak som Chartchamps, tror jag, fast kanske med lite bredare produktutbud. Att man kanske tar ansvar lite längre i värdekedjan, så att säga. Men de verkar vara en stor spelare i Kina, enligt deras egna siffror i alla fall. Så hade man i mars i år installerat 575 000 laddare på 55 000 olika laddstationer i Kina då. Och det ska enligt NAS Technology själva upp i alla fall då motsvara ungefär 40% av hela marknaden i landet. Så det verkar vara en stor spelare, och jag gissar att liksom logiken bakom det här förvärvet är väl att de vill få exponering mot den europeiska marknaden också, skulle jag tro.
Mm. Vet vi om de har äger någonting i Europa tidigare?
Jag har faktiskt inte koll på det. Nej. Det kan mycket väl vara så, men jag vet faktiskt inte.
Nej. Och prislappen då? Vad vet vi om den?
Jo, den landade på 724 miljoner kronor och utgår då i, både i form av kontanter och även delvis nytryckta aktier i det här NAS Technology. Då. Så ja, om man ska summera det, så den stiger ju från den här nedåtrundan i våras på 353 miljoner kronor. Så där får ju ägarna viss revansch, men samtidigt så är det ju hälften så lågt som de 1,5 miljard kronor då som gällde för drygt ett år sedan. Så borde ägarna vara nöjda? Ja. Är väl kanske min spontana bedömning. Totalt har bolaget tagit in ungefär 460 miljoner kronor sedan starten. Så ja, om man bara gör en enkel överslagsräkning så kan man konstatera att det inte blir någon större avkastning för någon av investerarna. Kanske förutom då för grundarna och några som gick in väldigt tidigt. De kanske kan ändå räkna hem det.
Kanske inte några massiva förluster å andra sidan heller.
Nej, ibland är det okej. Ibland har vi sådana affärer också där det är svårt att peka ut vinnare och förlorare, utan det kanske bara får vara som det är, så att säga.
Exakt. Och det här med Kina då, vi måste väl ändå ta det. Det är ju inte oproblematiskt givet liksom säkerhetspolitiskt läge, Taiwan och allting. Särskilt liksom infrastruktur är väl lite extra känsligt kanske, uppkopplat och du vet, laddsystem, who knows liksom. Fick du liksom bolaget att svara på det här? Någonting om just att det är kinesiska ägare som kommer in?
Ja, jag fick inte tag på vdn Olle Thelander. Eller jag fick tag på honom via sms, men han ville inte prata. Eller han sa att han satt i möten. Men jag gissar kanske också att de visste vad jag skulle fråga om. Och därav så kanske de inte ville göra en så att säga, muntlig intervju. Så då bad de mig snällt att skicka skriftliga frågor, och det fick jag göra då. Och svaret jag fick just kring NAS Technologies då, ja, ska man säga hemvist eller finansiering, det var väl att ja, det är självklart något som ägarna har tagit i beaktning inför den här transaktionen, men att de ändå då landade i att det var rätt köpare. Och sen lägger han till då att han försäkrar att ChargeAmps fortsätter ha sitt säte i Sverige precis som idag, och att de kommer arbeta under de lagar och regler som gäller i Sverige och EU. Och ja, som sagt då, ChargeAmps ska fortsätta vara verksamt under eget varumärke, sägs det. Och sen tillägger han då att NAS Technology har rätt expertis och finansiella muskler, kanske framförallt då, för att växla upp ChargeAmps tillväxt och även bredda deras produktutbud. Och så han trodde att det skulle vara bra för deras kunder. Det var svaret jag fick, ungefär.
Rätt köpare är ju en köpare som är villig att lägga dubbel premie liksom.
Exakt, så kan det ju vara. Vi vet ju inte om det fanns andra intressenter heller, men det är väl inte en vild gissning kanske.
Nej. Ja, spännande. Vi får fortsätta följa hur det går för ChargeAmps och hur de utvecklas under de här nya ägarna helt enkelt.
Det ska vi definitivt göra.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Ja, det var allt från veckans avsnitt av Digitalpodden. Håll som vanligt koll på onsdagar, för då kommer vi ut med nya avsnitt. Vi vill även passa på att tipsa om DIs andra poddar. Vi har ju allt från Dagliga morgonkoll till Veckovisa, Analyspodden, Makrorådet och DIs ledarpodd.
Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcast eller Spotify. Och om du vill sponsra den här podden, mailar du till sales.podcast@bonniernews.se.
Tack så mycket för att du har lyssnat. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fällman, och den klipps av Umami Produktion.
Vi hörs om en vecka.